Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkommen Fritte.
Tack snälla.
Jag tycker att du har fått in ljudet ordentligt.
Ja, men det tycker jag nog faktiskt.
Ja, ja. Ja.
Det är ju alltid vågspelare där. Man håller på att podda i snart 10 år, men man vet fan inte riktigt hur man gör ändå.
Nej, jag vet. Men jag tycker ändå att vi ofta är över ribban, nästan jämnt över ribban. Vi är aldrig upp. Jag tycker kanske att vi är aldrig uppe på ecstasy-nivå av sound.
Nej, vad är
men,
det?
Ja, men det är väl väldigt krispigt. Alltså, jag tänker att när det är perfekt, när det är, ljudet är 10 000 gånger viktigare än innehållet.
Mm. Tänk på THX, var det jag tänkte på? Eller?
Ja.
Eller?
Ja.
För dig är THX, det är ecstasy.
Nej, jag tänker på ecstasy som ett tight västkustband som satt och rattade ljud i ett halvår innan de...
Jag förstår.
Du skrev låtar, ja. Komplicerade låtar och tajta låtar. Mm. Sen så spelade de in dem, sen satt de och rattade ljud i ett halvår. Någon medlem i bandet kunde drabbas av benmärgscancer och genomgå en stamcellstransplantation och cellgiftsbehandling och återhämtning innan det var dags för release.
Innan det var dags att mastra.
det var dags att ta mastertapen ner till Silicon Valley för en digital sån. Jag tänker att ecstasy, även om de var stora på 70-talet, fortfarande håller på.
Men det säger ju en del om det perfekta ljudet, att man kan hålla på och nörda och böga hur mycket som helst. Mm. Men man blir inte superstor för det. Alltså jag vet ju knappt vilka ecstasy är.
Ecstasy är väl det är väl allmängods?
Nej, det skulle jag inte säga.
Nej.
Jag är ledsen, jag kan en del, både East Coast och West Coast.
Ja.
Jag kan Weather Report, jag kan Yes, det är två ja, namn.
Vad är Yes, är det East Coast eller West Coast?
Det är ingen aning.
Det är England.
Det är England, ja. John Anderson heter han, som själv.
Ja. Mm. Han gjorde ju också en härlig duett med Vangelis. Jonan Vangelis. Mm. Det är den låten som spelas i filmen G när Niklas Wahlgren för första gången har sex med en tjej. Då spelas det en väldigt vacker låt som sjungs av John.
Ingen kan älska som vi.
Nej, det där är en annan Staffan, det där är en annan Staffan Hildebrandare. Det där är ju Christer Linder, Chris Lancelot. Och även våran gamla kompis som...
Erik.
Erik, ja. Det är de.
Producent Erik.
Producent Erik.
Kommer du ihåg vad bandet heter då?
Det var väl inte Dive. Det var ett senare projekt.
Jo, det kanske var det, tror jag.
Jag tror Dive var ett senare projekt faktiskt. Mm. Men för Erik...
Grace heter
det. Ja, Grace, ja.
Ja. det känns nästan som att jag hade lagt upp för det. Att jag skulle liksom slänga in. Så, vad heter de nu då? Den här låten som jag själv började sjunga. Vad heter de nu då? Men vad kom du ihåg vad den här Evangelis, John Anderson, låten heter då?
Nej, det gör jag inte.
Nej, men vi håller inte på att googla.
Vi släpper det. Ja. Någonting, My Way Home, Walk My Way Home. Mm. Na, na, na,
na, na, walking na, my baby back home.
Nej, det heter inte. Walking my baby back home. Det är väl sagt att vi går genom stan. Alltså Beppe Wolgers, Monica Zetterlund.
Ja, det är det säkert. Ja.
Men annars låter ju Walking My Baby down back home. Det låter som en riktig som blues honky-tonkare. Sån... en tidig CC-topp.
Ja, just det.
Han talkar då.
Walk my baby.
Exakt.
Way back home.
Exakt.
Walk my baby. She's now she's gone. I've never lost her in my mind. But I feel she's made of sand. Walk my baby. Doom doom. Way back home. Do 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 do.
Du förvånar mig att du inte... Tack, jättebra.
Att jag inte har en blueskarriär.
Ja, det också. Nej, men du är ju väldigt omedelbart. Du är ju som musikalisk på det travesterande sättet. Men nej, det förvånar mig att du inte har en relation till den här låten som spelas i filmen G när Niklas Wahlgren och Ulrika Örn har sex.
Ja, men jag känner ju säkert igen den när jag hör den. Men jag...
Det är Vangelis.
Är det den?
Vi ska hela
tiden. Är det den? Start spreading the news. Nej, det är inte den.
Den låten, den andas ju inte alls intim hud nära sexualitet för 5 öre. Den andas ju shopping.
New York, New York, in ut, in ut. Det är en sån riktigt jassigt sätt att förhålla sig till penetrationssex.
Roligt om de hade skrivit texten till den här vad heter den här Je t'aime
one non plus, ja,
men de hade inte melodin. Nej. Så testade de olika melodier och bland annat så körde de den här New York, New York.
Je t'aime one non plus. Je t'aime one non plus. Je t'aime one non plus. Je t'aime one non plus.
De var no. Det stämmer, det här är inte bra.
Så här. No,
n'est pas sexy,
non?
Det hade aldrig hänt att en fransman hade trott att det var sexigt. Alltså,
men apropå franska låtar som blir engelska, så är ju då till exempel My Way är ju då en från början. En fransk chanson, ja. Comme d'habitude.
Det hör man nästan,
ja. Och engelsk text?
Ingen aning.
Paul Anka.
Ja, det är Paul Anka som skriver, ja.
Så det är ju, det har nog trillat in en och annan dollars i hans lilla bankkonto där.
Det måste vara den. Men det är han som har gjort den här också. Och vad heter hans egna I'm so young and you're so
Diana,
old. Diana, ja, det är också Paul Anka.
Men då om texten till My Way plus Diana,
ja.
De två. Det är en bra pensionsförsäkring.
Förlåt, nu håller jag på att försöka googla fram den här låten med Jon och Vangelis, så då
märker att det svänger lite dåligt när du sitter och kollar upp grejer. Vi andra håller på och sitter och små riffar här, ja. IRL.
Vi kan låta dem.
Nej, men för all del, liksom, vi kan ju sitta och kolla i våra mobiler hela den här inspelningen, absolut. Ja,
det är den.
Så jävla fin.
Alltså det är...
Du, Anders, lägg min på bordet.
Det är den stora
lägg ifrån den micken. Ja. Kom, nu dansar vi. Prata inte sönder den här tryckaren.
Alltså, det var en sån jävla tryckarstämning där. För roligt att jag blundade också.
För du tänkte så här, om jag blundar riktigt hårt så kanske det är Mimmi jag dansar med.
Nej, det är någon tjej i 6B.
Okej. Okay. Lena i 6B som är så här tidigt utvecklad.
Ja, alltså grejen att när man gick i sexan då var det bara att få känna ryggtavlan, man känner på ryggen.
Om ett år från nu så är Lena ihop med en kille som har körkort.
Ja. Och om 3 år...
Så catch the moment, Anders.
Ja, verkligen. Fan, så var det verkligen. Nej, men alltså den där låten Alfama Way Back Home, den får mig verkligen att tänka på den stora topless-sommaren 1982. Ja. När plötsligt alla badade topless.
The Great Topless Summer of 82.
Ja.
Fan, det här, vilken walk down memory lane det här
verkligen,
är då.
Men vad är det inte att träffa dig?
Nej. Men du, hur minns du den långa, heta, topless sommaren 82? Då?
Med stark, någon slags undertryckt, nästan ångest och frustration. Och, alltså som en missbrukare som inte riktigt vet vad det är för drog som gäller på något sätt.
Ja.
Alltså man tog långa promenader genom Stockholms parker och bara kastade getögon in i klippskrever och... Det fanns ett bad mellan Fruängen och Västertorp som heter Personerbadet.
Mm. Personvägen.
På Personvägen, ja. Och där, det var egentligen en bassäng med 90 centimeters djup bakom Gunnebo stängsel på en gräsmatta, fritt inträde. Där hängde man ju varenda dag sommaren 82 eller 83 kanske. Och spanade in sina jämnårigas bröst.
Ja, och tänkte så här, finns det något antabus mot knoppande ungdomsbröst?
Så ge mig det nu. Jag måste fokusera på studierna.
Ja, jag måste fokusera på min SO-läxa.
Men det var ju den här tiden i livet när man kunde liksom lika mycket tänka på bröst som på Lego. Mm. Att man liksom, det var en brytningsålder att liksom,
man förbannade Lego-bitarna som var så fyrkantiga. Ja. Man kunde bygga, man kunde inte bygga kvinnobröst av Lego.
Eller en vagina av Lego. som bara resulterade i ett genant besök hos skolsyster.
Oj, 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 vilka bilder jag får nu.
Det var att de ville kombinera det bästa av två världar.
Så här, det yttersta beviset för att 1 plus 1 inte alltid är 3.
Ja, verkligen.
Att 1 plus 1 är 0,
ja,
kan man säga.
Ja, verkligen i det fallet. Ja, ja, men det, Lego är
man, det resulterade i en ofrivillig omskärelse. Men har jag berättat den historien om att jag, när jag var i femman, då är man i elva, men det var sommar 82. Det var då jag gjorde min stora testikeloperation.
Jaha.
Som jag kanske berättat om i något väldigt tidigt avsnitt.
Nej.
Tror jag när jag gjort det.
Jag har glömt bort det i så fall. Ja.
Ja, men jag gjorde en testikeloperation.
Heter det avsnittet eventuellt min stora testikeloperation, ja, så kan man ju söka i, ja, arkivet.
Det heter min stora dag. Nej, men jag hade då... skitsamma. Det spelar ingen roll om jag berättade det innan eller inte, för att folk har ändå glömt bort det.
Jag är redan så sugen på att höra.
Men jag hade då... Mina pungkulor var liksom låg inte nere i testikelpungen. Så att de låg liksom uppe i kroppen. Det är liksom, finns ju liksom en liten ränna. Mm. Det är som en sån här bowlingränna som, där bowlingklotet åker tillbaks till det här där det är luftblås och sånt.
Just det. Där är öl och släktingar. Och...
Precis. Så var det längs med den här rännan, om du fattar vad jag menar. Det var öl och släktingar. Och det var hög stämning. Och sen liksom vid 20-tiden så släcktes det ner och så blev det diskomusik. Så var det lite grann i den här testikelrännan.
Ja, jobbar man bowling, liknelser med testiklar, det är en fantastisk liknelse. Det är bowling, man kan välja bowling eller biljard eller minigolf.
Okej, okay. Och de skulle alltså ner i väderkvarnen, de här två punkkulorna.
Nej, men de låg kvar uppe i kroppen.
De låg kvar uppe i kroppen, som det kan ju vara. För de vandrar ju liksom från kroppen ner, som jag har förstått det. Men det skulle åtgärdas, som är väl någorlunda rutiningrepp. Men det är ju ändå något av, det får inte gå fel. Då så var man väl kanske inte så nervös, men nu i efterhand kanske, nu har jag två barn, så nu är det ju lugnt, men det är ju inte helt att hålla på där nere, det är inte
alltså. Men är det ett ingrepp som görs med skalpell eller massage eller liksom?
Ja, alltså det var ju skolsyster som gjorde det, så att det var väl mer massage.
För skolsyster?
Nej, det var ju på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Ja, det var väl
under narkos. Ja. Jag minns det som att det var någon slags typ så här bakelit mask och eter, men det kan ha varit en efterhandskonstruktion.
Droppade eter på en trasa och la in i masken och så fick det andas.
Ja, och jag somnade ju, tvärsomnade ju. Vaknade upp med något så jävligt ont i huvudet.
Ja.
Men då låg jag ju som konvalescent i mitt pojkrum då på Kavelundsvägen i Knivsta. Och den sommaren då, mina kompisar Anders och Fredrik, de kom upp till mig liksom några gånger och berättade liksom om vad som hade hänt sen sist. Och då var det ungefär samma sak nere på Särstabadet i Knivsta. Då liksom var de här killarna i femman då och fick ju då ligga med de snyggaste tjejerna i sjuan. Alltså då hade de blivit kompisar helt plötsligt.
Ligga med?
Nej,
alltså
ligga på filt.
Ja.
Alltså, nej, för fan, så tidiga var de inte. Men det var liksom att de hade blivit inbjudna till, ja, men till det var kunglig liksom inbjudan.
Ja.
Det var den tuffaste tjejen i sjuan.
Fan vad kongenialt också att du låg där och missade det där på grund av att du inte hade fått ner testiklarna i testikelpungen på något sätt. Som dubbel förnedring.
Ja, men det var så här, aldrig har man väl varit så långt från den här långa heta topless sommaren då som när man ligger då precis nyopererad. Jag har gjort en komplicerad underlivsoperation.
Undrar om inte det avsnittet för övrigt heter Sjuorna på Särstabadet.
Ja, just det. Bra. Ja, men det... då, så vill ni höra den här historien igen, eventuellt lite roligare i tidigare avsnitt, så gå tillbaks och botanisera. Och sen kan ni då också se om ni hittar några fel eller så här, att jag har skarvat på lite olika sätt. Så. Liksom kirurgerna skarvade när de skar i mig.
Man bara kunde dubba över ljudet så att det liksom blev som exakt samma ljud.
Ja, eller hur?
Man fattar att du är liksom en liten robot.
Ja, precis. Den lilla robot jag blev efter min operation.
Hur hamnade vi här?
Oklart, men det var det inte någonting med...
Det var Evangelist. Det krispiga ljudet, ecstasy-ljudet som ledde dig vidare till, till Grace. Och så var det, och så blev det filmen G och nu är vi här. Ja.
Är det vignett på det här eller?
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du Anders, ja. Kommer du ihåg att vi pratade om de stora västerbottniska berättarna?
Det minns jag.
Häromveckan. Ja. Var det förra eller förra?
Kanske förra.
Förra. Men idag, ja. Och det här är liksom ingen sån här stand-up, idag händer en knasig grej, utan det var faktiskt idag, så gick jag förbi ett elskåp på Högbergsgatan. Hittade en bok, ligger en bok där, och då visade sig att det är alltså Sara Lidmans Bära mistel, hennes fjärde roman från 1960.
Nej.
Ja. Jag blev så glad, det kändes som ett tecken.
Verkligen. På Högbergsgatan på ett elskåp, var någonstans nedanför Södra Latin?
Ända bort i Rosenlundsgatan.
Jaha. Vad intressant. Ja. Undrar vem som har lagt den där.
Ja, antingen var det någon som hade tappat den i en väska eller en tygpåse, känns ju så här lite kongenialt på Södermalm. Ja. Att man tappar saker ur tygpåsar. Man tappar inte saker ur attachéportföljer eller haglöfsryggsäckar på Södermalm, utan man tappar dem från tygpåsar.
Mm.
Särskilt ju närmare Södra Latin man kommer. Man kan ju rita en graf över där. Så här, vad tappar folk saker ur? Och runt Södra Latin så är det nästan 100% tygpåse relaterade.
Och sen så blir det mindre och mindre närmare Ringens köpcentrum.
Ja, vid Ringens köpcentrum. Där är det mer en typ en så här gammal ICA-kasse.
Eller tappa direkt i munnen.
Så här, då är det oftast tänder.
Ja, tänder eller någon form av födoämne. Mer eller mindre.
Tänder eller en halv korv. Eller kombinationer av löständer och korv. Så det är så olika det där. Och utifrån vad man hittar på marken så kan man göra någon slags där sociokulturell läsning av platsen. Ju.
Så du kan göra en slags gameshow på tv där man bara ser vad folk har hittat på marken och så man försöker räkna ut var i förhållande till Södra Latin man befinner sig.
Ja, exakt. Men då, är det solrosfrön? Är det på blåa linjen?
Du menar skalen till solrosfrön?
Ja, det är invandrare äter ju solrosfrön. Mm, mm. Det är en sån gammal kliché som också är sant.
Alltså de går på solrosfrön de där.
det är vegetabiliskt och därmed miljövänligt. Alltså jag hade inget speciellt med Sara Lidman.
Ja, det är ju faktiskt jätteintressant. Men man ser på upplagan att boken den har inte legat länge på det elskåpet. Den har inte drabbats av den här fuktiga väckigheten i sidorna, utan den är ju väldigt crispy liksom.
Ja. Men hon skrev den 1960 och den här är från Bonnish, den är från 1963, så det är ju någon av de första tryckningarna.
Ja.
Eller ja, kanske andra eller tredje tryckningen. Ja. Men får jag läsa en liten kort?
Det får du gärna.
Bara för att liksom känna på språket.
Ja, verkligen.
Ja. Hon satt på Café Norrskenet och läste Hela världen. Det regnade och var kallt och hela världen var fattig och ruskig så vitt man kunde se. Björn Scheder satt på rummet och skrev eller spelade och hade allt vad en människa kunde önska sig eftersom han var hos sig själv. Linda var prisgiven åt hela världens syn och den dagliga frukten att bli igenkänd av alla dessa resande i nykterhet, separatorer, politik, rågummiskor, hattar, inre mission och andra branscher som brukar ta in hos Linda Ståhl när de besökte Mellanträsk. När det ser god dag, är det till att jag själv blivit en resande? I vad då? Nå, hur känns det? Svårt att tänka sig för den som jämt måste flacka och fara att någon frivilligt kan byta hus och hem mot ett liv på resande fot. Men det kanske bara är tillfälligt. Vi kanske ses igen. Vi som reser mycket stöter alltid ihop överallt.
Vi är som ett koppel av hundar. Skäller lite efter varann, men någonting håller oss samman. Och det är ett rep som man inte kan bita av. Vi tappar aldrig varann ur sikte, länge åt gången. Det var bara random.
Tajtare än vad jag hade trott faktiskt.
Men fan vad bra hon skriver. Alltså.
Otroligt.
Det är liksom inte bara så här, orden, utan det är också någonting kring alltså, situationsbyggnad. Man får väldigt mycket.
Verkligen.
Och då tänker jag att Linda då har någon slags relation med den här Björn Skeder.
Ja, men alltså jag undrar, vad är hela världen? Är det en tidskrift eller är det en katalog? Eller
ja, det är en bra fråga.
Tittar ut över
hela världen stod med versal hel H. Okay. Så att det var nog någonting, en tidskrift eller någonting annat. Ja.
Det som jag tyckte var kul med, eller kul, en sak som jag slog mig, det var att prosan var så modern.
Mm.
Och det lät nästan som, så här 90-tal, alltså som Linda Skugggubbe, Linda Olsson formulerade sig på 90-talet.
Mm.
En raljant ton,
mm,
där hon namedroppade olika saker. Men sen så gled hon ner i det här, på slutet med när hon resan hör ihop,
mm,
som hundar eller vad det var.
Ja.
Då glider hon ju in i den här västerbottniska berättartraditionen igen.
Mm.
Men att hon hade liksom, hon känns som att hon lite som Monica Zetterlund, som ett lingonris i ett cocktailglas, mm, på något sätt.
Men hon, Sara Lidon har väl liksom varit liksom, väl känd för dels det så här det västerbottniska,
mm,
språket, men också den slags biblisk lite högtravande sådär, att hon har blandat de två.
Ja, precis, men nu, för du läste du det inte, för först tänkte jag att jag skulle be dig börja om och börja läsa på västerbottniska.
Ja.
För det gjorde ju Sara Lidman, läste ju allt, mm, det hon hade skrivit själv,
mm,
på bred västerbottens dialekt, och då låter det nästan, då skulle vad som helst kunna låta bibliskt.
Mm.
Så det var intressant att höra hur det lät om man lät Sara Lidman. Nu är hon död, mm, men hur hade det låtit om man lät Sara Lidman läsa Per Hagman högt?
Ja.
Och tvärtom.
Mm.
Om hur mycket som ligger i uppläsaren och hur mycket som ligger i prosan.
Tog en starkel på tranan. Tittade mig runt omkring. Gick upp på gatan och rökte en liten cigarett. undrar hur länge jag skulle behöva diska för att ha råd att betala notan.
Det var alltså Sara Lidman.
Det var min take på Sara Lidman, ja, läser Per, ja, Hagman. Utan att ha någon koll på varken hur Sara Lidman lät eller hur Per Hagman skrev. Jag läste väldigt lite Per Hagman.
Ja, men jag läste någonting, men jag tycker han finner honom svårläst.
Mm. Men det är också så här med Per Hagman. Var det Cigarett som han debuterade med? Eller?
Det var det väl.
Ja, som var en sån här generationsroman, mm, runt kanske 92-93. Någon 90-tal.
I det här eviga 90-talet.
Ja, och då kan jag känna, eftersom jag inte läste den då, så tar det lite emot att läsa den nu. Det är ungefär som folk som nu säger, men varför ska jag kolla på The Wire nu?
Mm.
Det känns inte relevant.
Nej.
Men kanske vissa grejer, och då är vi inne på vad som håller och vad som inte håller, vad som är tidlöst och vad som är tidsbundet och sådär.
Absolut.
Per Hagman kanske är mer tidlös än vad man tror, men det är bara en vibb jag har kring det.
Det är svårt att läsa någonting som man inte kan spjärna mot samtiden om det handlar om samtiden.
Mm. Men är det någonsin relevant att ta del av någonting som är skrivet för 20 eller 200 år sedan?
Ja, det är väl om det är bra. Men jag menar till exempel
är det bra, så är det
Svarta
bra.
Fanor av Strindberg är väl en nyckelroman som gör upp med samtiden, men som folk fortfarande läser. Det kanske de inte gör förresten. Mm. Men Röda rummet då?
Ja, men Röda rummet är väl relevant. Men det var ju roligt. Hasse Alfredsson skrev ju någon som heter Rosa rummet. En roman som var en både en travesti på Röda rummet, men som också var förflyttad till sin egen tid, där han skrev om sina generationskamrater.
Just, och han är någon slags tv-författare som sitter någonstans i Mosebacke och skriver tv-manus, tror jag.
Ja, men alltså han skildrar ju bara sig själv. Fast det är inte han som är huvudperson, men han skildrar en person som det, typ den här den lilla skåningen som kom och så här ständigt krävde uppmärksamhet.
Vad heter, kommer du ihåg vad den karaktären heter?
Heter han Arvid Falk i Röda rummet?
Ja,
eller?
Det heter han. Ja.
Ja, men då, så han heter också något liknande Falk, tror jag, fast inte Arvid. Utan han heter något annat med Falk, typ.
Okej, så han korskopplade
lite,
nyckelroman med dubbla nycklar, så att säga. Både nyckel till Röda rummet och till sig själv då.
Mm, precis.
Ja.
Så egentligen skulle vi ha en liten läsecirkel där vi först läser Röda rummet,
ja,
och sen läser vi Rosa rummet av Hasse Alfredsson. Ja. Och sen gör vi en extra så de får böckerna.
Men jag tycker att det är ganska bra, det kan vi göra.
Mm.
Förlåt att jag inte bara gjorde innehåll av det.
Förlåt att du inte gjorde vågen för det kan mitt vi förslag.
Jag har försökt läsa båda. Jag har inte kommit igenom någon av dem.
Okej, men då det är både gott inför vår läsecirkel.
Min favoritbok av Hasse Alfredson, det är Gummitummen, skitser ur en fren dagbok.
Ja, just
det. Det är min bästa Hasse Alfredson-bok.
Men är det så här skitser ur en fren, är det, ska det liksom vara schizofren då?
Ja, det är väl tanken. Ja. Eftersom det är skitser med zeta.
Mm. Men min bästa är nog hans första bok. Kommer du ihåg vilken det var? En liten bok om att konsten att bränna löv och kvistar i ett hörn av trädgården.
Undrar om han skrev böcker för att retas med Tage Danielsson som skrev så jävla lärda och humoristiska böcker. Ja. Han gjorde grallematik och prostilla och sådär. Han hela tiden travesterade högkulturen medan Hasse så här på något sätt skulle retas med honom genom att göra en liten bok om att bränna löv och grenar.
Ja, i ett hörn av trädgården. Jag tänker att det är deras författarskap och de hade lite olika... Nu är man inne och tassar på Kalle Lindland igen. Ja, skitsamma, vi gör det på våra egna premisser. Mm. Men det är nästan liksom så hemskt att man gör en liten sån disclaimer innan man börjar prata Hasse Tage.
Ja, men det är fan inte vårt problem, det är mer Kalle Linds problem. Så för att han har blivit så förknippad med Hasse Tage så att ingen annan kan
prata. Men också för att han kan ju prata på det på ett helt annat plan än vad de flesta kan.
Absolut.
Men skitsamma. Men de hade ju lite olika temperament när de skrev.
Ja.
Alltså, och det temperamentet, det var ungefär samma temperament som de hade i på scenen. Alltså, men Hasses skrivande var väl lite mer dels lite heterogent och lite rastlösare, skulle jag säga, än Tages.
Ja, alltså jag ljuger när jag säger att det är min bästa bok av Hasse Alfredson och Gummitummen. För jag tycker nog att om man ska jämföra Hasse och Tage bara så tycker jag att Hasse Alfredson är mycket bättre författare än Tage Danielsson. Rakt av. Mm. Alltså Tage, han är duktig på form. Men han kommer inte hudnära.
Nej.
Men om man läser En ond man till exempel, öppningskapitlet där när Hasse och Tage och Gösta Ekman tar skydd i på en IMI-restaurang i en sydsvensk småstad under en snöstorm. Det är ju stor svensk litteratur, liksom bara skildringen av hur det är att komma in i ett varmt rum från kylan. Och jag menar den här boken Tiden är ingenting som handlar om släkten Brosse, va?
Ja, det kan du stämma.
Ja, men alltså, jag tycker att han det finns ett mörker i hans...
Mm.
I hans...
Har du läst den här kontrafaktiska romanen om vad heter den, Paul Sjöskog, om huruvida
attentatet på Sjöskog?
Ja, om hur skulle det varit om nazisterna hade erövrat Sverige?
Nej, det har jag inte gjort.
Den är jättebra.
Ja.
Den är klart läsvärd. Den är väldigt spännande och kul, tycker jag.
Ja.
Sen gillar jag den här barnboken, vad heter den där, varför är det så ont om Q?
Den har ju också ett mörker.
Ja.
Det finns jag tycker inte att det finns ett distinkt mörker i Tages grejer på samma sätt som gör Hasses.
Mm.
Han kan välja att bli väldigt allvarlig. Ja. Men Hasse kan... Det är mer... Det är ljus melerat med mörker.
Ja, precis. Det känner man ju också i hans debutroman. Den här, en liten bok om konsten att bränna löv och kvista i ett hörn av trädgården. Att det liksom, fan vad mörkt den är. Alltså.
Nej, men det är ändå... Det roliga med den är att den tar ju spjärn ur någon form av rastlös själ som går hemma bak skitiga fönster. Och det finns inte ens... mobiltelefoner att göra av sig med som man måste, eller så en person som skjuter upp allting till morgondagen. Sen tar ju spjärnen någon form av elektrisk vardag där man ingenting blir gjort.
Mm.
Den tar spjärnen ur temperament.
Mm.
Jo, men bara tillbaka, bara för att runda av.
Mm.
Jag tycker att kan man inte dra en ganska tydlig parallell mellan just Röda rummet och Per Hagmans böcker på 90-talet? Om vi ska knyta ihop det bara. Alltså det att skildra samtiden, kroglivet, människor. Jag vet inte i vilken grad Per Hagman lämnade ut. Men Carina Rydbergs Den högsta kasten är väldigt mycket en sån 90-talare som lämnar ut människor som kan identifiera sig. Och liksom.
Det är PA-kompanitet.
Ja, den är PA-kompanitet.
Mm.
Flera personer som förekommer i den boken rör sig fortfarande i Stockholms undervärld.
Ja, och inte alla har blivit MeToo-ade än.
Nej, inte alla.
Nej.
En av dem fick istället en liten dokusåpa på SVT nu, Billgrens.
Ja, så.
Ja.
Vad trevligt. Ja. Men det är roligt, men vi pratade om det Billgrens också här om avsnittet. Men Ida har blivit helt besatt. Hon kollar på varenda avsnittet.
Ja, samma i min familj, min fru också.
Men det är väl klart att det finns någonting där i.
Vet du förresten hur Elsa Billgrens kille Pontus, på vilket sätt han är släkt med Lone de Wolf ifrån
Hansson de Wolf United
och Kontakt?
Nej, då tänker jag att det kanske är en att det är en brorson.
Nej, de är bröder. Eller hur? You're dropping news.
Wow.
Ja.
Breaking.
Ja, breaking.
This just in.
This just in. Lorne the Wolf och Pontus the Wolf är bröder. Lorne the Wolf är född 1948. Mm. Pappan tror jag heter Tom the Wolf. Mm. Konstnär, född 20.
Ja.
Sen så skilde han sig från Lones mamma och träffade en mycket, 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 mycket yngre fru.
Mm.
Flyttade till Vaxholm, startade en ny familj på 80-talet. Mm. En av dem var Pontus.
Det här är bra på riktigt.
Japp. Så i samma veva som Hansson the Wolf United sjöng Var kommer barnen in?
Mm.
Så konceptuerades så att säga Lones småsyskon.
Ja.
I en knirrig säng i Vaxholm av en gammal gubbe och en yngre tjej.
Ja. Men Tom de Wolf hade ju uppenbarligen någonting.
Ja, absolut. Han var ju snygg också.
Mm.
Det måste han ha varit eftersom både Pontus och Lone är liksom
det klassiska.
De är premiumexemplar av Homo sapiens.
Ja, verkligen.
Två.
De är super, superfina. Ja. De är så himla fina. Det är så himla fin, Pontus. Du, titta, får jag bara klappa dig lite grann, Pontus. Du är så himla fin, tycker jag. Ja, men jävlar, alltså. Mm. Det här var ju, alltså, det är inte ofta man trillar baklänges. Men, det här var ett av de tillfällena. Och så sitter så här typ 95% av lyssnarkretsen bara så här. Lorne Hansson till Wolf.
Ja, men det får de fan googla på.
Ja, men man kan googla. Ja. Man kan göra det faktiskt.
Jag gjorde en sån härlig Google-resa från Billgren, så hamnade jag på progbandet Kontakt som bildades 1968.
Men var han med Kontakt först och sen blev bilder om Hansson?
Oj, 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 oj. Ja. Kontakt är ju tidigt 70-tal.
Men det är så här symfprog
folkmusik. De jobbade mycket med det här folkmusiktrion Skäggmanslaget.
Mm.
Och de gjorde deras största hit hette Hon kom över mon.
Just det är ju en gammal folkvisa.
Ja, som de spelade in med. De hade en bra sväng alltså. Mm.
Och sen hur många spelningar har de på Spotify nu för tiden per månad?
7000 ungefär.
Ja.
Mm.
Det är ju en hyfsad nivå. Det är bra nivå.
Fler än de flesta faktiskt.
Det är ju kanske på risken finns nivå.
Ja. Jag kollade Gud i brallan också. Ett gammalt annat progband från Uppsala. De hade bara 1200 spelningar i månaden.
Ja. Men ja. Du, efter det här avsnittet. Ja. Jävlar vilket. Det kommer spajka nu.
Jag tror faktiskt att Kontakt har fler spelningar i månaden än Hansson the Wolf United.
Du tror det?
Ja, men Hansson the Wolf United. Känner du till dem förutom Var kommer barnen in?
Inte så mycket mer än att det liksom är ett bra namn. Precis som de här. Det finns ju några sådana bandnamn som är alltså Bachman Turner Overdrive och Alan Parsons Project. Och där ligger ju de i den fåran liksom.
Verkligen. Men deras första platta 1979, den hette Iskalla killen fylld av mänsklig värme. Och jag spelade den och så pratade jag med min brorsa om den och sa han så här, fan den där låten, den låter lite som Ecstasy. Faktiskt.
Men fan, nu, vi måste sluta nu.
Då har inte jag fått berätta om ADHD-kursen som jag gick på än. Du får ta det nästa vecka.
Ja, men det här blir en cliffhanger.
Ja, för jag har varit på ADHD-kurs. Och jag har så mycket att berätta. Men det går inte att börja nu.
Nej, kan du spara det?
Ja, jag ska ju gå på en till dess, så då fyller jag ju bara på.
Ja. Jävlar vad spännande. Ja. Fan vilken cliffhanger.
Ja.
Men för jag kände när liksom att vi började med XTC och sen så liksom, och så rundar vi av. Vilken vilken jävla båge, Anders.
Ja, bra båge.
Ja. Nu
tar vi helg.
Och
vad händer i kalendern framöver?
Ja, men då kan väl jag plugga att jag kommer till kan vi ta en eller du får klippa om du vill, men jag går och hämtar mobilen.
Vi ska ju klippa också men vi kan inte klippa bort vi kan inte klippa bort tryckaren. Det går inte. Då får folk bara lyssna på XTC, nej på Jon Evangelis och tänka sig.
Kommer du liksom lägga in den riktiga låten?
Nej.
Närmast framöver nu då så offentliga gig då, förutom de här nallekonserterna som jag pluggade förra veckan. Mm. 29, onsdagen den 29 januari kommer jag att köra stand-up på Biografbaren i Eskilstuna. Jaha. Tillsammans med Sandra Ilar.
Vad trevligt.
Så är, bor ni i Eskilstuna med omnejd, det gäller ju, det kan ju vara Marie Fred eller Strängnäs eller Stallarholm, men alltså ganska långt ifrån också.
Ja, så jag tycker att jag ska säga att
Vagnhärad kanske.
Ja, fan med Örebro.
Ja, Örebro. Så kom gärna till Biografbaren i Eskilstuna som lär vara en jävligt bra stand-up-lokal. Jag och Sandra Ilar kör. Och sen då dagen efter den 30, då är det oslipat premiär i Stockholm med Ina Lundström och Emma Knyckare. Ja. Som kör en grand show.
Är det stand-up eller sketch?
Det är double act stand-up skulle jag säga. Ja. Och jag kommer vara konferensier och liksom inleda kvällen. Så att de två får ni gärna gå på Eskilstuna. Så då kan ni bara söka på Biografbaren stand-up Eskilstuna. Ja. Eller gå in på Facebook. Och Oslipat Stockholm hittar ni på oslipat.com.
Bra, det var det.
Hej då!
Hej! You ask me where to be. So lost in my sin. You ask me where did I fall. I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east. So shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be secretly.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.